Du lyssnar på Du ska ändå snart dö av Helene Stommel Olsson, uppläst av mig Julia Duvenius. Till Viktor, Oliver och Max. Jag är bland dem som knappast finns och bara vet och bara minns det gamla mörkrets hjärteslag. Karin Boye, Ur i mörkret. Förord. Det här är en sann berättelse om en flicka som ingen ser, som växer upp utan ansvarsfulla vuxna och aldrig finner samhörighet. Det är också en berättelse om en flyktingpojke som kommer till det löftesrika landet Sverige och aldrig riktigt hittar vägen in i det svenska samhället. Boken handlar om kärlek, dock inte en alltigenom lyckad sådan, men också om att fly från sina rötter för drömmen om en bättre framtid. Det handlar om kulturkrockar, religion, missförstånd, missbruk, misshandel och inte minst misslyckad integration och att aldrig bli accepterad eller passa in, oavsett om man är svensk eller migrant. Berättelsen bygger på många och långa intervjuer med Maja, som i detalj har beskrivit sin barndom, uppväxt, relationer samt den krokiga vägen in i religionens och drogernas ytterkanter. Jag har också tagit del av dokument och dagboksanteckningar och pratat med personer som bekräftat Maja och Hakims liv och resa. För att skydda alla inblandade har de anonymiserats och berättelsen förflyttats både geografiskt och tidsmässigt. Eventuella misstag eller faktafel är enbart mina. Jag vill avslutningsvis påpeka att om du läser den här boken med en vilja att misstolka den, riskerar du att gå miste om dess egentliga innebörd. Mitt uppdrag är varken politiskt eller religiöst, utan att återberätta och gestalta två människors liv i utanförskap. Sen att det blev en brinnande aktuell historia om vår samtid. Ja, det är bara en ren tillfällighet. Prolog. Skakningarna var inte längre lika brutala. Jag hade till och med klarat av att sitta upp en kortare stund tillsammans med den kvinnliga nattvakten. Fick i mig några klunkar sötsliskig blandsaft som bara hann ner i magen och vända innan jag behövde rusa till toaletten. Spydde galla och fick sen ta stöd mot väggen när jag hasade tillbaka till mitt rum på kliniken. Jag rullade ihop mig på den smala sängen, drog filten över kroppen och huvudet, andades in den varma luften till syret nästan tog slut. Ångesten och vanmakten kom som på beställning. Om jag bara fick en enda liten tablett skulle allt bli bättre. Då skulle den här så kallade rehabiliteringen gå som på räls. En enda liten. Det kunde väl inte vara så farligt. Då plötsligt slog det mig. Visst hade jag sytt in morfintabletter i kappfodret innan vi reste till Libanon som reserv. Kunde jag ha sån tur att de fanns kvar? När jag kom till sans efter ruset några timmar senare hade jag bara en enda tanke i huvudet. Flykt. Inte bara från behandlingen, utan från smärtan, från maktlösheten. Från känslan av att långsamt suddas ut. Snabbt stoppade jag de resterande tabletterna i BH:n, stuvade ner mina tillhörigheter i ryggsäcken, rätade till slöjan och knäppte kappan. Med darriga händer öppnade jag fönstret och försvann ljudlöst i natten. Ägnade inte en enda tanke åt varför jag var på rehab. Villkoren som ställts, barnen som tagits ifrån mig. I gryningen klockan 04:46 klev jag på tåget från Ystad till Köpenhamn. Väl framme vid huvudbanegården gick jag in på en toalett, drog sakta av slöjan och skakade ut mitt midjelånga blonda hår. Jag hade inte varit utan slöja ute bland folk på över ett decennium. Och det var en märklig känsla att se håret utsläppt. Så naken, blottad. Men någonstans inom mig hade en process startat. Ett uppror mot Hakim, som styrt mig så länge att jag knappt kunde tänka själv.